Hej! Välkomna till Ångestspelpodden, avsnitt 67. Ångestspelpodden är den roliga retropodden som handlar om gamla tv-spel, serietidningar och annat gammalt retroböss kan man säga. Idag tänkte vi snacka lite DVD, eller hur Jimmy?
Ja, hur våra tankar går kring konceptet.
DVD-formatet i våra hjärtan, så att säga.
Häng med!
DVD-formatet som sådant. Det var du som drog upp det här ämnet på bordet lite grann, Jimmy. Vad hade du för tankar då?
Jag skäl att jag drog upp det var för att jag upptäckte att sci-fi-bokhandeln har utrensning av sina DVD-filmer. De lägger ner hela sortimentet.
De säljer ut, så att säga, för halva priset bara, va?
Precis. Och det som fick mig då att tänka det var att bara för 2 år sedan så la Discshop ner och sålde sitt sortiment till CD-ON.
Ja, just det. De blev uppköpta där, kan man väl säga.
Ja, och då går tanken lite grann så här, vad är det för någonting som händer med formatet nu? För jag själv har märkt hur mycket, pass mycket mer billig DVD säljs. Och även märkt det på second hand-försäljningen av DVD. Exempelvis på Kupan, den lokala second hand här i stan, säljer DVD för 5 kronor styck.
Och då kan det vara liksom till och med boxar för det priset.
Ja, det kan vara lite högre på boxen, men då pratar vi om 10, kanske 30 kronor.
Du köpte ju den här förträffliga Mad Max-samlingen där. Komplett Mad Max, alla 4 filmerna plus en bonusskiva.
På Blu-ray dessutom.
På Blu-ray dessutom. 10 spänn.
Ja, som hittat.
Svårslaget pris. Det är nästan billigare än loppis liksom.
Precis. Och nu kan jag även lägga till att den här veckan så har det varit halva priset på hela sortimentet. Så nu har jag köpt en inplastad Disney-DVD, Fantasia, för 2,50. Nej, när jag kom så kostade den kanske 249, sånt gissar jag på.
Ja, just det. Även de har för mycket. De behöver rensa liksom.
Precis.
Ja. Och du drar väl lite grann DVD och Blu-ray över en kam här kan man säga, här resonemanget. Det är väl
precis.
burkad media, film på skiva som håller på att gå över tiden. Börjar bli lite gammalmodigt kan man säga.
Precis. Och det där vi som jag själv reagerar på den här förändringen, så det skulle vara kul att vi båda pratar om liksom, vad är det för några tankar vi har om formatet och minnen i sig där omkring.
Ja, ska vi börja från början då? Det dominerande formatet när man växte upp, jag är född 1980, det var ju VHS egentligen. Det var VHS hela vägen för mig. Vi hade video ganska tidigt. Video. Vi hade video, sa man ju. Videobandspelare, VHS. Jag tror vi skaffade 86, 87 någonting där. Så man tittade mycket på VHS-filmer, bandade mycket själv, spelade in mycket barnprogram och tittade på 100 gånger. Och sådär. Och sen var det VHS ända fram till sena tonåren, den 20-årsåldern, när det här andra DVD-formatet smög sig in. Så för att man var intresserad av film och började tycka det var kul med skräckfilmer och sånt där. Och då fanns det här, som jag upplevde då, lite nyare formatet, lite dyrare, lite lyxiga formatet. Och det var nästan inga av mina vänner som hade det. En DVD-spelare kostar ju 5-6 tusen kring millennieskiftet. Och köpfilmerna låg på 300 spänn plus, tror jag. Så att jag uppfattar det som ett lyxformat. Lite som Laserdisc hade varit tidigare. För de som var superintresserade och hade mycket pengar. Så det var möjligtvis äldre kompisar, sådana som hade börjat jobba. Sådana som typ var 25-30, när man själv var i 20-årsåldern. Möjligtvis de kunde ha DVD, men inte vanligt folk. Så upplevde jag det. Lite grann. Det var min introduktion för DVD, att det var en dyr lyx för det rika fåtalet.
Jag själv höll mig länge på VHS-filmer och jag kommer till och med ihåg den sista VHS-filmen jag köpte i butik. Och det var American Psycho och det var en ny release och den köpte jag för 179.
Vilket år var det? Kommer du ihåg det?
Det måste ha varit, jag minns inte det nu utan till. Men måste ha varit början av 2000 någon gång.
Ja, jag minns att jag skaffade Blu-ray-spelare när jag började plugga på högskolan och läste film bland annat. Och tänkte, nu kanske det blir mycket film på det nya formatet här liksom. Så det var 2002 jag skaffade DVD-spelare. Och innan det så hann jag köpa första Sagan om ringen-filmen på köpe VHS. På typ ICA Maxi för typ 179. Så det vart väl min sista VHS till fullpris där.
Ja, jag höll ganska länge på VHS, eller kände som väldigt länge. Jag fick en DVD-spelare jag tror det var i födelsedagspresent, eller julklapp, jag minns inte vilket, men det var som en present. Det var en Tangent, hette märket. Och den var regionsfri och den öppnade väldigt många nya världar, för det var den här perioden som jag blev mer intresserad av anime. Och då, de skivorna som jag spelade upp då var antingen region 1, det vill säga USA, eller region 4, det vill säga Australien.
Inte Japan.
Nej, Japan var det, att om det kom från Japan så var det inte dubbat, eller
Nej.
inte textat var det
Nej,
inte.
just
Så därför var det ofta som det var Australien eller USA. Och om det från Australien så var den regel billigare också.
Det här är ju ett sidospår också, det här med DVD-regioner. Vilken idioti det var. Det var liksom, en god vän till mig bor i USA sedan många år och han shoppade ju loss på Walmart-rean där. Det här var innan DVD blev, du vet, det dök upp DVD för 59 kronor på typ ICA Maxi och sånt. Där. Lite innan det så var filmerna så billiga i USA. Så då köpte han liksom en bunt filmer till mig och skickade när jag fyllde år eller någonting där. Och då vart det ju region 1 på dem. Och då kunde jag se dem, för jag hade regionfri spelare. För det var viktigt om man var filmnörd att man skulle ha det. Men den hade ju pajat då och jag hade varit tvungen att byta ut den mot en annan billig spelare och den var ju inte regionsfri. Så jag kunde inte se filmerna jag fick där och det är ju så sjukt konstigt problem att ha idag. Om man tänker liksom att man har betalt pengar för en film och så kan man inte se den liksom. Märkligt, märkligt. Det motverkar ju inte piratkopiering tänker jag.
Nej, inte riktigt. Men det har ju mycket med vad det är för, det har ju med NTSC och PAL att göra. Datastrålen, eller från skärmen, utgår
Ja,
jag ifrån.
nej, det har det inte.
Inte?
Alltså, nej, det kunde, region 1 kunde hacka lite ibland sådär, men de fungerar ju liksom
Okej.
i en PAL-spelare, eller i vår PAL-standard. Det gjorde de. Absolut.
Jag har bara den erfarenheten att när jag skulle köra upp en region 1 till exempel, en spelare som inte kunde ta det, så sa han bara att det var en ogiltig skiva, så därifrån jag utgår ifrån det.
Alltså DVD-regioner, jag har nördat lite kring det här för jag tycker det är en så konstig grej. Alltså jag tror att det var branschens sätt att dela in världen i marknader för att kunna testa marknader. Det vill säga så här, man släppte en film i USA, gick den bra där kanske man släppte den i Europa, annars inte. Lite så. Så det var liksom bara branschens idioti egentligen. Man ville inte att folk skulle liksom importera filmer och sånt där. Liksom, underförstått dem liksom. Utan skomakare blir du läst, stannar där du är ungefär. Känns som en konstig begränsning på ett digitalt format. CD-skivor hade ju inget sånt till exempel.
Nej, det stämmer.
Blu-ray, har Blu-ray-regioner? Nu blir jag osäker.
Jag för mig att det inte har det.
Det borde inte ha det.
Nej.
Ja, dum grej, tur att det är borta. Vilken var din första DVD-film, Jimmy? Kommer du ihåg det?
Jag tror det var Matrix-filmen.
Den var väldigt populär. Alltså det var många som köpte den som sin första DVD.
Jag köpte den inte, jag hyrde den.
Ja, okej.
Anledningen till att jag hyrde den var för att vi hade en ny dator och jag skulle testa DVD-spelaren. Anledningen till att jag hyrde Matrix-filmen var för att jag tror, jag hade haft Matrix-filmen på VHS och så hade jag testat, använt det bandet som en test för en VHS-spelare som jag hade. Och det blev så här, ja, men om jag ska testa en DVD-spelare ska jag använda Mayflix och testa där också. Så då gick jag till uthyrning, höjde Matrix-filmen och sen testade den i. Men då har vi det här problemet att när folk hyr filmer, i detta fall DVD-filmer, så slits de. Så de blir väldigt repiga. Så när jag körde i spelaren så att jag grönt flimmer i hela filmen.
I hela filmen?
Ja.
Matrix. Grönt flimmer. Det låter som att det skulle kunna passa i filmens kontext nästan.
Ungefär.
Det är mycket grönt flimmer i det
där. Ja, det var...
Kåd som kommer in på skärmen.
Ja, men det var ungefär som att du kunde se halva filmen helt okej. Okay, ja. Och ibland kunde du se hela. Men sen dök upp grönt ljus från botten, ja, uppåt.
Man skulle komma ihåg att DVD sålde ju liksom på tekniken mycket. Att det skulle vara krispigare bild. Att det skulle vara bättre bild, bättre ljud och bättre hållbarhet. Det skulle inte slitas så som VHS-band slets. För VHS-band blir ju sämre varje gång man tittar på dem egentligen.
Mm.
Blir de ju. Det sker liksom en mekaniskt slitage på dem liksom. Men det skulle inte göra på DVD då. Men sen märkte man ju att de slets ju ändå. För de låg i fodralen och blev repiga och folk var vårdslösa och sådär. Så att, ja, de blev repiga kort sagt.
Och det, jag kommer ihåg också att vi säger att skivan var mer känslig på den sidan där det stod titel på än vad det var på själva läsningssidan, för där var det redan ett skydd i. Det fanns inget skydd på den sidan som du inte läste på.
Nej, just det. Och att fingeravtryck kan liksom fucka upp en DVD, det är ju lite småjobbigt sådär.
Ja, så det hade sina brister så. Så att...
mm.
Men kommer du ihåg din första DVD?
Oja, det minns jag som igår. Jag körde också den i datorn. Det var kul att du sa det, då fick jag en sån här flashback. För jag var ju ganska ny på DVD där när jag började högskolan 2002 som sagt. Och då hade jag liksom bestämt att jag skulle köpa en DVD-spelare fast jag hade inte gjort det. Man gick och väntade in något extra pris som man gjorde på den tiden. Så man fick den typ 200 kronor billigare än det kostade annars. Och då tänkte jag så här, men jag måste köpa en film. Så jag har någon film när jag får min spelare. Och då hade Star Wars episod 1 släppts på DVD. Precis då. Så gick jag och köpte den. Den släpptes ju inte när filmen var nysläppt, utan den släpptes ju senare. Man höll ju på DVD-releasen där för att formatet var nytt och så vidare. Och då fanns ju tanken där att man skulle släppa alla Star Wars i kronologisk ordning. Så man skulle vänta på 2:an och sen på 3:an och sen skulle originaltrilogin släppas då. Och så, nu blev det inte riktigt så kanske då, men ja, det var en Star Wars-film som var min första DVD. Star Wars episod 1. Och den körde jag i datorn hemma hos mina föräldrar på kvällarna där innan jag hade spelaren. Och det var otroligt fascinerande där att sätta i skiva 2 och klickas runt på extra materialet, tyckte man ju. Det var en ny värld som öppnade sig av filmnördighet där. Det är typ 10 bakom filmer och massa där showreels och alla trailers var med och alla sådana här tv-spots som man går på tv i USA var med. Och mycket sånt nördgodis, kort sagt.
På tal om just det här med extra material och så, vad är det du känner det bästa just med DVD-formatet?
Ja, det kanske är just det, att det kom in en dimension till för oss filmnördar. Där VHS var ju ofta bara filmen och inte så mycket mer. Och DVD-er hade ju alltid i början den här special features knappen i menyn som man kunde trycka på, så fanns det alltid något gött där om man var nördigt intresserad. Och det var ofta sådana filmer man köpte, mycket science fiction filmer och sånt var det ju. Och så fanns det kanske någon bakomfilm eller något där. Och de var ju faktiskt rigoröst välgjorda också. I det formatets barndom ska vi ju komma ihåg. Till exempel vet jag den första Conan-filmen med Schwarzenegger. Jag har en fantastisk DVD. Conan Barbaren. Har en bakomfilm som heter Conan Unchained eller något sånt där. Som berättar historien om den första filmen. Och den är nästan lika lång som själva filmen. Den är över en timme lång, dokumentären liksom. Och alla skådisar, verkligen alla som lever, är med i nya intervjuer och snackar. Och där de säger klipps med gamla bilder från inspelningen och sånt. Fantastiskt påkostad produktion egentligen. Bara för mig Arnold Schwarzenegger på en sån grej är ju inte gratis liksom. Så sådana produktioner gjorde man liksom, och bara stoppa in DVD-skivorna. Gömde dem i menyerna liksom.
Ja, ibland så kunde det hända att det kom två DVD-filmer. En med filmen och sen en annan skiva just bara med extra materialet.
Att det var två skivor i asken.
Precis.
Så kallad dubbeldisk.
Eller special edition ibland. Ja, dubbeldisk också.
Vilket är ett svenskt ord. De skrev det på svenska fodralet dubbeldisk.
Ja, just det.
Disk är någonting annat på svenska.
Ja.
Jävligt roligt. Ja. Svengelska. Ja, men det är dubbeldiska gillar man ju. Och då släpptes filmerna så här i enkeldisk och dubbeldisk i vissa fall.
Mm.
Så kunde man välja där hur nördig man var så att säga.
Och ibland vet jag att det kom en teaterversion eller bioversion. Och sen på andra skivor kunde det vara en director's cut-version. Det fanns på vissa utgåvor.
Ja, just det. Mm, mm.
Men det var just det här med hur extra materialet varades att användas. För jag har till exempel... Ett tråkigt exempel är en film från 52, tror jag den är. Vem? En sci-fi-film med gigantiska myror. Extra materialet där består av en trailer och sedan en bortklippt scen. Som är bara jättemyror som sticker ut, tittar ur en håla och sen går tillbaka. Ingen beskrivning, ingenting. Det är allt. Så det är ganska tråkigt material.
Men det är någonting i alla fall, tänker jag.
Men det är någonting, ja. Precis. Men
just det här att få se trailern till en gammal film. Så. Mm. Det fick man aldrig annars.
Nej, precis. Och, men jag tänker på just det som jag sa innan här. Att med Arnold Schwarzeneggers kolonvarianten där. Att det fanns ingen historia som berättade om det. Detta är en film som har varit Oscars nominerad. Jag tror till och med att den vann pris för effekter.
Ja.
Och sånt tycker jag är lite häftigt. Men sen är det också vad de valt att lägga på budgeten när de släppte ut filmen.
Ja, men jag tror att det var liksom lite hype train på filmbolagen också där. Att, lite som när CD-skivan kom där i musikbranschen. Att shit, nu kan vi sälja alla skivor en gång till, tänkte jag då. Och då kom det liksom remasterade editions och nya fina omslag kanske. Och vad vet jag, liksom, att man liksom la pengar på den extra gång liksom. Och så var det nog i filmbranschen mycket liksom, att man kunde, om man ville, om de var nördiga nog så kunde de liksom mobilisera och göra liksom bakom produktioner och lägga tid och pengar på det.
Sådana här hemliga scener eller hemliga klipp, finns det ju en del menyer som går att låsa upp. Vad tycker du om sånt?
Ja just det, Easter eggs.
Ja precis.
Påskägg. Ja just det, vad intressant att du sa det. Det finns ju på de här Star Wars-DVD:erna som jag har nämnt också där. Idag skulle ju folk inte bemöda sig med att sitta och leta efter sånt. Men då satt man och tryckte på alla knappar på kontrollen och klickade runt i menyn och så bara, där finns det en hemlig knapp. Och så tryckte man där och så fick man någon bloopers reel eller någonting där. Som var hemlig liksom. Det är sant, det var ju en rolig grej.
För jag kommer ihåg två exempel som jag har varit med om. Och då var det en av de första Terminator 2-DVD:erna. Så var det, du kunde komma åt en så här knappkombination med siffror. Och så skulle du slå in en kod. Och slår du in rätt kod så låses upp ett hemligt klipp. Tyvärr kommer jag inte ihåg vad klippet handlade om. Men det var väldigt tidigt och väldigt så här, lite småhäftigt. För det var ju lite tv-spelsaktigt. Men frågan är, hur kom du åt den här koden? Det visste jag inte.
Nej.
Och sen det andra exemplet var det på en musik-DVD med David Bowie-filmer. Som jag kollade igenom på olika klipp. Och sen rätt som det var så poppade upp en live-spelning. Och jag liksom fick bara upp den en gång, fick inte upp den för jag visste inte hur jag gjorde. Så det var så här lite märkligt.
Okej, så det blev fel där. Du fick igång starta fel spår på något vis.
Ungefär.
Ja, det måste du ha gjort. Jag blev ju nördig på DVD:er och brände mycket DVD:er på min utbildning där sen. Så jag nördade liksom på formatet på den nivån också. Så det måste ju funka så. Att det ligger ju som på CD-skivan, ligger i spår liksom. Som är numrerade. Så. Och då kan man ju lägga spår som det inte finns genvägar till i menyn så att säga. Men då kan du ju starta på andra vis då, från en dator eller så. Så det kan man roa sig om man vill sina DVD-skivor i gamla datorer om man har datorer med skivläsare fortfarande. Och öppnar dem och tittar på dem och ser ut där. Man lade även med DVD-extra som var liksom datafiler också. Ett tag gjorde man.
Just det. Det
finns de som la manuset i textform till exempel. I någon mapp där. Och sådana saker. Man testade mycket i början, gjorde man.
Ja.
Det var kul att du sa det här med Easter eggs. Det hade jag faktiskt glömt bort.
Ja, för jag kommer också ihåg hur pass mycket det här med tidigt, hur pass mycket man testade. Ghostbusters-menyn var en sån som, jag kommer inte ihåg några easter eggs som fanns där, men jag kommer bara ihåg att det hände så mycket saker i menyn. Och då var det en av de första Ghostbusters-filmerna som, eller utgåvorna som kom ut.
Ja, just det.
Med tiden nu, om du kollar på en DVD-film idag, så är det bara en platt bild med lite text.
Alltså, ja, det här skulle jag kunna göra en egen podd om, det här med DVD-menyer. För jag tycker ju att DVD-menyer från tidigt 2000-tal är en egen konstform, liksom. För man tog liksom, som du säger, Ghostbusters där, liksom. Man tog en scen ur filmen där, och så la man den som meny. Och sen så var det liksom som en kortfilm, liksom. Det skulle hända saker i menyn där. Och så låg den kanske 30 sekunder, en minut, kanske 2 minuter, vissa menyfilmer. Och sen så loopade de och började om, va. Så jag vet ju när jag köpte DVD-filmer att jag... Första kvällen så kanske jag inte hade tittat på filmen, men jag ploppade i den och satt och kollade på menyn. För att menyn var liksom en attraction i sig, liksom. Det var en del av liksom helhetsupplevelsen av DVD-filmen. Och till och med så att en bra och snygg och häftig meny kunde höja den upplevelsen. Så nördiga var vi på min utbildning där när vi läste film. Då kunde vi säga det när vi bytte filmen, när vi lånade filmer av andra, så att säga, ja, den filmen är rätt dålig, men den har snygg meny och ganska bra extra material. Så gick snacket mycket, vet jag.
Ja, för en egen del så... jag var ju mer... Jag tänkte inte så mycket på menyer på så sätt, tror jag. Utan det var ju mer bara för att hitta vad allting var. Det var ju mest den fokusen. Det var inte mer för ens... När det förändrades, då det blev mer simpelt, mer enkelt som jag reagerar på, vad är för någonting som händer.
Nu för tiden, på Blu-ray, så har ju alla filmer exakt samma meny. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det finns en standardmeny som typ 9 av 10 använder. När det är 4 knappar, 4 runda bollar i nedre hörnet, som man kan fälla ut till mindre bollar typ. Och den använder alla, liksom.
Jag har ingen Blu-ray, men jag har en Blu-ray-film.
Ja, det är lätt hänt att det blir så. Det, jag vet, när Blu-ray kom så tyckte jag liksom att det var, vadå? Det känns ju onödigt. Samma sak en gång till, fast med lite krispigare bild.
Och den tävlade mot HD-DVD:n.
Ja, och det är ju sidospår i sig. Men det gick inte så bra för HD-DVD:n.
Nej. Men det är ju just precis som du var inne där, att varför skulle du köpa samma sak en gång till? Och då pratade just det här med, ja, men det är snyggare grafik, det är snyggare snyggare skärpa, du ser saker tydligare, du ser saker till bredare, så att säga, du ser det som du ser annars valt på DVD. Men då är just det här med DVD:n, alltså vad sa den på DVD:n också, tänker efter. Men just DVD:n kände jag var helt okej. Okay. Till det priset som det låg i. Jag tänker på, ja. Blu-ray var ju väldigt dyr när den kom.
Ja, ja. Jag har ju börjat konsumera ganska mycket Blu-ray nu. Och det har ju att göra med det som du beskriver där. Att de är så billiga på loppisar. Så, jag köpte ju Batman-filmerna för 20 kronor styck till exempel. Schyssta utgåvor med bra extra material. Det var ju så värt det. Och det var lite, att se dem på Blu-ray, det var lite som att se dem igen för första gången faktiskt. Så nu märker jag att det är mycket bättre bild på en Blu-ray-utgåva än på en DVD-utgåva, faktiskt. Man ser mer saker i bakgrunderna och sånt där, skarpare och så. Så att sen ska syndare vakna, nu uppskattar jag Blu-ray. I 11:e timmen, så att säga. Men de är som sagt, Blu-ray är lite, inte lika fantasifulla och kreativa när det kommer till menyer. Och faktiskt tycker jag lite sämre när det kommer till extra material, faktiskt. Det är lite vanligare med nakna utgåvor, så. Eller att det bara ligger med trailern och ett dåligt kommentatorspår som extra material liksom. Det är min erfarenhet.
Brukar du lyssna mycket på kommentatorspåren?
Ja. Det var också så när man pluggade film och så lånade film av varandra och sådär. Så kunde någon säga ibland, ja men lyssna på kommentatorspåret, det är jättebra liksom. Då ska man liksom se filmen en gång till och så är det ett par gubbar som pratar genom hela filmen över ljusspåret. Det är ganska nördigt faktiskt. Ganska nördigt. Då får man vara extremt, extremt intresserad alltså.
Ja, det är så jag känner också, beror på vad det är för någon film. Jag tänker just det, om det var någon film som gillade lite extra och sen det fanns kommentatorspår. Jag tror, jag har lyssnat på kommentatorspår på någon film, men jag kommer inte i så fall ihåg vilken.
Jag har aldrig sett en hel film, tror jag inte. Men jag har kollat på Star Wars för att höra George Lucas, vad han vill säga egentligen. Jag har kollat Blade Runner för att höra Ridley Scott snacka. Och tror jag sett någon Cameron-film också. Cameron Barton Terminator. Men inte ens de har ju vettiga saker att säga om sina egna filmer ibland alltså. Och definitivt inte hela tiden. Så att det som är så frustrerande är liksom att man sitter och väntar på liksom kanske favoritscenen i filmen då.
Mm.
Och så att regissören ska säga de här magiska orden, jag förklarar precis så alla poletter ska trilla ner liksom. Och så blir det inte så, de sitter och pratar om annat liksom. Kanske inte har med filmen att göra ens. Där, nu snackar vi sidospår och sidospår här. Det finns ju, det är väldigt vanligt att regissören och lead-skådisen sitter och snackar ihop och lägger det här spåret. Och då kan de komma in på sidospår ibland. Och snacka om liksom såhär, kommer du ihåg hur varmt det var? Vi fastnade i bilkö när vi skulle göra den här scenen. Så här, och så drar de iväg och snackar om det. Och det tyckte folk var kul, fans av filmerna liksom. För att det är sånt de aldrig har fått höra annars och veta liksom. Så det finns säkert en okänd nördig värld där ute av gotter i kommentatorspår. Men jag vet inte om man kommer hinna fördjupa sig i det. Ja, hur är det Jimmy? Konsumerar du mycket DVD i dagsläget nu för tiden?
Ja, nu i samband med SF-bokhandelns utförsäljning så har jag köpt en del. Och det har varit just anime som jag faktiskt har köpt för att jag känner, jag vet inte om jag kommer få tag på detta senare när inte det finns. För nu är ju frågan just det här när deras utbud försvinner. Vad kommer jag köpa då? Då har jag liksom inte köpt så mycket. Jag tror faktiskt inte jag har köpt någon animefilm innan det som jag köpte nu. För det som jag köpte är sånt som jag visste att jag kände till eller gillade tidigare. Men som jag känner att jag vill titta en gång till för att se om jag fortfarande gillar det.
Alltså, sånt var ju så väldigt dyrt vet jag på Sci-Fi-bok. Det de kallar för import-DVD. De tog ju från USA då liksom, och då la de på dubbla priset, höll jag på att säga. Så det kostade en film 300 spänn liksom.
Ja, och nu när det var halva priset så blev det betydligt mycket bättre. Mer rimlig pris, även i dagens mått. Så det var det jag tittade på också. Men annars, jag kommer ihåg sista filmen jag beställde från Diskshop var en Borta med vinden. Och det var också när vi kom in på extramaterialet, var väldigt bra extramaterial där som tog upp det här problemet med just den här filmen. Och skälet att jag beställde den var också för att jag höll på med ett arbete om just den filmens betydelse. Fast det var boken jag fokuserade på. Så det var guld värt där igenom. Men konsumering i sig är väldigt låg annars. Hur ser det ut för din del?
Jo tack, alltså det har ju varit inte varit så mycket DVD och Blu-ray de senaste åren. Men det har blivit igen kanske sista året, halvåret sådär. Så för att man springer på billiga Blu-ray på loppisar och second hander, som sagt. Och sen så, jag gillar ju mest gammal film, alltså 70, 80, 90-tals filmer liksom, och då är det de formaten som gäller på något sätt också, för att om det inte finns streamat, då måste man ju fortfarande köpa sin film. Så är det ju. Och den har ju det här talande exemplet som jag säkert sagt i podden tidigare där, att vi har abonnemang på Netflix hemma. Hashtag not sponsored. De la upp alla Star Trek-filmer för några år sedan. Alla gamla Star Trek-filmer. Och då blev jag ju jätteglad såklart. Men sen visade det sig att det var för att det skulle komma en ny Star Trek-film på bio. Så gjorde Paramount detta som en marknadsföringsgrej då. Så att de låg ju bara uppe några veckor, kanske en månad. Och sen försvann allihopa igen. Jag har ju alla Star Trek-filmer på DVD. Och Blu-ray några stycken. Men det är ju bevis på att man någonstans måste ha det. För om jag vill se dem, då finns de inte streamade någonstans. Så, för att ta ett exempel. Så att fortfarande är det väl så att de filmer man måste se, måste man äga fysiskt.
Ja, just det som jag ser som problemet med streamingen, som du säger, är att det gäller vad som ges som utbud och sen rätt som det så är det borta.
Det löper ut licenser och sånt, det händer hela tiden.
Precis.
Så att det är lite vanskligt det här att göra som vissa har gjort, att de säljer sina samlingar för att de har streamade tjänster. Det kan funka kortsiktigt, men det funkar ju inte långsiktigt.
Jag minns en annons som jag såg då, någon som har lagt upp Disney-boxen på alla Disney-långfilmer som har kommit upp till den perioden. Och det var i samband med att, jag tror det var Disney Plus hade lanserats. Och så hade de lagt ut, var något par som hade lagt ut detta. Och argumentet var just att det är ingen mening att ha kvar den här boxen för att nu finns alla på stream. Men då är just det precis som vi var inne här, att men vad händer om de försvinner från stream? Eller vad händer om du säger upp tjänsten? För nu binder du dig till en tjänst. Innan har du att du är bunden till en läsare för formatet, men den läsaren kan ju se ut på olika sätt.
Ja. Och alla Disney-produktioner finns ju inte på Disney Plus heller.
Nej, det är också.
Så att, ja. Nej, det är väl det man har landat i lite där. Att man måste krama sina favoriter lite grann. Man kanske måste äga dem på Burka Media. Trots allt.
Och sen är det också något som slog mig nu just på tal av format. Då kan det vara att den filmen som finns på en streamingtjänst kanske har redigerats om för någonting som inte ses som passande eller någonting som regissören kanske inte är nöjd med, som inte motsvarar den du har på DVD eller kanske till och med på VHS.
Ja. Det såg jag senast igår på Twitter detta. Eller på Facebook var det. Original Star Trek, The Original Series från 60-talet. Den finns på Netflix och den har legat där länge. Så att det där är rättigheterna permanenta, mer eller mindre verkar det som. Fast där är effekterna omgjorda digitalt. Och det är puritanerna vill ha original 60-talseffekterna. Med alla sina brister. Så det skaver lite, gör det. Så då måste de ha DVD eller Blu-ray också, liksom.
Men det problemet finns i all typ av populärkultur. Det är som i böcker också. Om det kommer ut nytt, hur passar det innehållet till hur samhället ser ut idag och vad känns okej, vad känns mindre okej. Precis som i filmer då också. Så det blir ju en fråga, men då han kommer ju den här nya frågan att hur påverkar vi den känslan som vi såg av materialet när vi var små? Jag tänker på filmer också som Blade Runner. Hur många slut finns det inte där?
Ja, Blade Runner är ju ämne för en egen podd eller två, definitivt, bara den. Det finns ju en DVD-box där som har, jag tror det är sex versioner av filmen i sig så. Så att det Blade Runner är komplicerat, kort sagt.
Men det är ju Star Wars också egentligen. Om vi tänker på bioversionerna
Ja.
mot extended mot gud valversioner.
Ja, absolut. Så är det ju.
Men hur ser du på formatet nu i framtiden? Vi märker ju att det ebbas ut formatet. Då tänker jag både på DVD och Blu-ray.
Ja, jag tänker liksom lite här att allting med skivor som snurrar har ju begränsad livslängd också. I framtiden kommer man kanske att få serva sina DVD-spelare eller det kommer bli ett retroformat på samma sätt som kanske vinylspelare är nu eller så. Kanske blir komplicerat att avnjuta en DVD-film i framtiden.
Tänker du att det kanske får en uppsving som vinylen fick?
Det kan nog vara så. Det finns ju en retrotrend som har tagit tillbaka VHS nu. Finns det ju. VHS är ju på uppgång bland samlare och så. Och det trodde man aldrig skulle hända. För det är ju liksom DVD hade ju så mycket fördelar när det kom och VHS var ju bara dåligt. Liksom stort, burkigt, de gick sönder lätt, banden var brusiga, blev slitna och så vidare. Men nu söker sig folk tillbaka och tycker det är retro när det sprakar i början och så. Ljudet försvinner lite och bilden rullar upp och ner och sånt där. Så att allt sånt där blir ju retro till sist. Det finns som knaster på videoskiv och så vidare. Det kan nog bli så. Det kan nog bli så.
Så som det ser ut just nu så är det mer eller mindre att DVD-skivorna kastas ut, rent ut sagt.
Ja, ja, för det är så många som köper streaming all in liksom. Så det är bara att passa på och shoppa loss, ni som är filmintresserade. Ut på loppisar i sommaren och shoppa loss. Det kanske är vårt tips här.
Jag har faktiskt hittat ett DVD-paket med filmer i skogen. Och det var inga såna här snuskfilmer.
Vad var det för filmer?
Ja, men det som så märkligt var att det var inga snuskfilmer, utan nej, det var svensk humor.
Buskis.
Ja, buskis. En del buskis, men en del så här Solsidan och lite annat.
Ja.
Det var väldigt märkligt. Det var väldigt utplockat.
Så låg status var det alltså med för tiden med DVD-filmen.
Precis, så
du hittar dem lite vartans. Sådär. Jag kan säga det också att apropå extra material och streaming och så Disney Plus är duktiga på extra material. Om du öppnar upp en film där så har du liksom en extra materialsflik på varje film. Så där kan man hitta sånt som tidigare bara låg på DVD och sånt. Det uppskattas ju. Så det är inte det att extra materialet är dött och borta och inte finns längre, så, utan på vissa streamade tjänster, hashtag not sponsored, så finns det fortfarande.
Ångestspelpodden.
Har du fått sagt allt du ville ha sagt om DVD nu, Jimmy?
Jag tror det, men det kommer säkert det kommer upp mycket, mycket mer, för det är väldigt brett område, det är väldigt många minnen, för jag menar, det har varit så många fördelar med DVD:erna och precis som nackdel också för en del.
Jag tänkte jag skulle göra en video, en flumfilmvideo om DVD-menyer faktiskt. Jag får se om jag hinner just, jag hoppas det. Just för att jag nördat det så mycket. Så jag satt och laddat ner lite bilder på DVD-menyer i en mapp på datorn och sånt där, förberett mig lite.
Det är ju ganska många filmer, du har ju en hel del att kunna utgå därifrån också.
Ja, ja, och som sagt, vissa filmer har ju nästan kvar bara för att jag gillar menyn på dem, så att jag är ju ganska nördig på området. Så, och det vore kul att göra en video om något sånt område, för jag tror inte det finns så mycket video som DVD-menyer på YouTube. Inte på svenska i alla fall. Det är så att säga onördat, orört territorium lite grann.
Ja, vi får se hur det ser ut i framtiden där, så att säga.
Tack för att du lyssnat på Ångestspelpodden 67, som handlat om DVD-formatet i våra hjärtan.
Och vi som har pratat är Daniel och Jimmy. Ha det så gott och vi hörs nästa gång.
Nu ska vi ut i sommaren och så vidare. Ha det bra, så hörs vi.
Hej!
Hej!